Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss tillsammans be. Kom Herre själv och förklara ditt ord på allas våra hjärtan. Välsigna den här stunden som vi stannar inför ditt ord. Låt den leda till vår eviga välsignelse. I Jesu namn. Amen. Predikotexten idag, som vi hörde, är episteltexten från Korinthierbrevet. Jag kommer inte att läsa den på nytt, men ni kan ha den i minne. För några veckor sedan så hörde jag, eller läste i ÖT, en insändare där han gjorde sig lustig över hur osannolikt och dåraktigt det är att tro på Jesus som en kristna gör. Han dömde ut dels jungfrufödseln, därmed också hela Jesu existens och även Bibelns Gud. Vi kan konstatera att otaliga är de visa som trätt fram och hånat den kristna tron med dylika eller ännu vidlyftigare och vidrigare utläggningar. Där när vi har Guds ord som tema står vi inför en värld som hånar och förkastar hela eller stora delar av Bibelns budskap och gör narr av oss som tror. Vi kan konstatera att idag är det helt acceptabelt att offentligt håna eller gå till hårda angrepp mot någon som man vet är konservativ kristen när man tycker att de har fel. Oberoende om de på något vis har provocerat eller varit uttryckt sin tro verbalt. Vi lever i ett hårt samhälle där kraven också tätnar runt alla. Där förväntas man vara tolerant och accepterande mot alla typer av perversa yttringar i vår värld. Om du tillsammans med mig känner dig trött och urled på den här världens tidsanda, så är du inte ensam. Det är många som har fått nog. Och visst vore det skönt att bara stänga av, koppla bort allt just nu och slippa och höra om flera som bytt kön eller kommit ut som homosexuella. Och inte behöva höra om flera barn och ungdomar som lider av psykiska svårigheter eller könsförvirring, svåra identitetskriser eller sådana som känner sig missanpassade i vår värld. En värld som inte vill veta av sin skapare och återlösare. Vi känner alla någon som lider och som skulle behöva få en riktig relation till vår skapare och återlösare. Han som allenast kan ge en bestående frid och en verklig identitet. I Jesus har vi en identitet. Vi är döpta och förlåtna Guds barn. Jag fortfarande gäller samma förvirring och dårskap i vår värld som rådde på Paulus tid. När han skriver i vår predikotext till korinterna om de visa och skriftlärda kan vi känna igen hans uppgivenhet. Det råder ingen brist på så kallade präster, biskopar och teologer som träder fram med den toleranta Jesus och den inkluderande kunskapen om honom. Och med sina felaktiga fördömande över bibeltrogna och traditionella värderingar som något okristligt och människofientligt i det här budskapet. Och visst måste vi konstatera att det finns lagiskhet bland kristna idag och det finns vissa fobier och fientligheter som behöver med rätta avvisas och tas avstånd från. Det är inte kristet kärlek råder. Men det är inte kärleksfullt att tidsanpassa Bibelns budskap och kalla det kristendomen eller påstå sig företräda Bibelns budskap om man gör så. Nej, Bibeln är vår enda norm och rättesnöre fortfarande, varefter alla lärare och trosuppfattningar och undervisning ska prövas och rättas. Det som inte stämmer med Bibelns budskap är falsk lära. Det ska fördömas och förkastas i sin helhet. Och lärare som framhärdar i falsk undervisning ska överges och förkastas. Fortfarande idag. Vi vet att fram till upplysningstiden, till 1800-talets början, var Bibeln den högsta norm och rättesnöre i all vetenskap. All kunskap underordnades ordet i vår västvärld. Om Bibeln inte uttalade sig om ett ämne, så var det som man kunde observera och se som var det rådande och som styrde över alla teorier. Men idag vilar stora delar av vetenskapen enbart på teorier och fantasier. Om vi tar två exempel, kan vi tänka på evolutionsteorin, som inte har någon som helst grund i något som man kan observera. Och sen synen på könen och könsrollerna talar emot, helt emot biologin. Men i sin vishet byggde inte Gud sitt budskap på den här världens visa, utan valde att handla annorlunda. Paulus säger att inte många av korintherna var visa och kloka eller högt ansedda innan de blev kallade. Och han betonar starkt redan från början att det i Jesus har blivit rika på allt. På allt tal och på all insikt. Tidigare var de fattiga, men nu är de rika på allt. Eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Han bygger deras rikedom på vittnesbördet om Kristus. Därför saknar inte någon nådegåva medan de väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Och det vi också gör. Vi väntar på att han ska komma. Han ska också styrka er ända till slutet, lovar Paulus. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus Kristi dag. Säger han, Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och det här säger han riktigt i början av brevet till korintherna. Efter att han har hälsat till dem. Samma gäller ännu för oss idag. I Guds rike här på jorden gäller enbart Guds samlade uppenbarelse i 66 böckerna. Det gamla testamentet predikar om Kristus som skulle komma och nya testamentet om Kristus som kom. Och vi vet att nya testamentet är det som talar om för oss kristna. Vi som är kallade att vi ska leva tills han kommer tillbaka för att hämta hem de sina för att döma världen. Och vi vet att budskapet om korset är centralpunkten. Mittpunkten, både i Nya testamentet och Gamla testamentet. Båda två strålar samman till korset. Kvinnans sed, säger Gamla testamentet, skulle söndertrampa ormens huvud riktigt i början av Gamla testamentet. Gud skulle frälsa och försona världen med sig själv. Läser vi i Nya testamentet att Gud var Kristus och försonade världen med sig själv. Vi tror att Gud har skapat världen på 6 dagar. Någonstans mellan 6000 till 10 000 år sedan. Men inte mera. Att han allt sedan har ingripit på ett övernaturligt sätt i historien vid flera tillfällen. Och det gäller också vid Jesu födelse. Bibeln beskriver dessa Guds ingripande. Och det ska inte tvingas in under inomvärldsliga förklaringar. Det är händelser där Gud själv har ingripit med sin makt i världshistorien. En makt som är oberoende av naturlagarna. Om det här vittnar hela skapelsen. Hela den processen att skapa världen. Syndafloden. Undren i Gamla testamentet. Innan, under och efter uttåget ur Egypten. och särskilt uppfyllandet av alla löften av Messias genom profetier och förutsägelser. Allt det här är övernaturligt och inte bundet av inomvärldsliga förklaringar. Så alla försök att förlöjliga det vi tror på är att förkasta själva tron som vi har. Så vår tro tävlar inte på samma nivå som vetenskapsmännen. Vår tro förutsätter det övernaturliga och Guds handlande. Och i vår tro, där är korset höjdpunkten och mittpunkten som allt kretsar runt. Utan att för den skull förminska det som har hänt innan i Gamla testamentet som ledde till korset. Men Jesu födelse, liv och kors, död och uppståndelse var, är och förblir höjdpunkten över allt annat. Så frågan kommer, duger den här kunskapen för denna världens visa? Nej, säger Paulus. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Och vi vet att alltifrån syndafallet har människorna kämpat med Guds frälsningsväg. De vill inte bara leva av tro, utan många vill ha med sina egna gärningar på vågen. De vill att det ska ha betydelse det de har gjort här i livet. Så är det även idag. Det är ofta som vi inte heller riktigt vill bli eller kan helt omfatta budskapet i Bibeln i sin helhet. Vi vill hämnas eller ge igen istället för att förlåta och vända andra kinden till. Vill kategorisera syndare och syndare som bättre och sämre eller större och mindre. Men kom ihåg, Gud talar om korset. På korset dog Jesus för alla syndare, för alla människors syndare. Därför sonar Gud sig själv med oss, helt utan vår egen förtjänst eller medverkan. För vi vet att Gud är försonad. Alla människors alla syndare är betalda. Och vi vet att Gud vill ingen syndares död. Han vill att de omvänder sig och att de får del av korsets budskap till frälsning. Han vill att vi går med det här budskapet. Han vill att det skulle bli som Paulus skriver, inte till en dårskap som vi förkastat till vår dåraktighet, utan för oss som blir frälsta är den Guds kraft. Det står skrivet, jag gör slut på det visas visdom och förkastar i förståndigas förstånd. Och låt vår bön vara att Herren ska ingripa och aktivt göra slut på vår egen dåraktiga visdom och vårt köts högmodiga tankar. Och alla rättfärdighetssträvanden som ständigt dyker upp och vilseleder våra hjärtan. Och så att vi ska totalt bli marinerad i hans sanning, den högsta visheten. För även Guds lägsta kunskap är högre än vår visaste visdom. Och att vi ska få kunskapen till hjärtat om korset och frälsningen av nåd alena, genom tron alena. Bibeln talar om att komma till tro med flera olika bilder. Men det är alltid samma gemensamma för dem alla. Och det är att Gud på ett eller annat sätt är verksam genom ordet och sakramenten när vi kommer till tro. Genom ordet om korset föds människor på nytt och blir saliga Guds barn. Gud frälser människor genom dårskapen som vi förkunnar, säger Paulus. Gud frågar inte efter ditt ja eller ditt medverkande. Gud budskapet till sig själv väcker och föder på nytt människor. kan vi fråga, vilken roll har förståndet eller förnuftet? Om vi frågar av Luther så säger han att det här är en tjänande funktion och inte en mästares. Förnuftet ska användas till att förstå och utforska Guds ord, till att läsa texten och se sammanhangen. Men aldrig till att bemästra, bedöma eller förkasta. Som bekant så tog Luther av sig doktorshatten när hans förstånd inte räckte till för att förstå sambanden eller logiken hos Gud i hans ord. Och detsamma ska vi också göra. Han underkastade sig, eller underordnade sig med hela sitt förnuft Kristi ord. Tog sitt förnuft i fånga. När Jesus gick runt här på jorden så frågade judarna efter tecken och under som Jesus kunde göra för att bevisa att han verkligen var Messias, Guds son. Och trots att han uppfyllde alla profetier och gjorde en mängd med under och tecken förkastade honom. Och de fortsatte att fråga efter tecken på Messias. Grekerna igen hade sina stora tänkare och filosofer som Paulus och de andra apostlarna fick kämpa mot. Både när de bröt ny mark på missionsfältet och senare i breven som de skrev till de nyetablerade församlingarna. Paulus beskriver deras mission och verksamhet. Han säger, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna som en stötesten, för hedningarna en dårskap. Varför? Jo, judarna kunde inte tro på en korsfäst Messias. De läser i Gamla testamentet att förbannad är den som hänger på träd. Och de förstod inte Jesaja 53. Och det som han så tydligt beskrev. De kunde inte omfatta orden. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig, medan vi ansåg honom hemsökt, slagen av Gud och pinad. Vi förstod inte att vi var judarna som stod där och såg på honom och ansåg honom slagen och pinad av Gud. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helare. Och ännu idag, 2000 år senare, så är det en del judar som inte läser Jesaja 53. För de vill inte ens tänka tanken. Eller kunde tala om Messias. I så fall kunde de ha talat om Jesus. Och för grekerna, deras stora tänkare var det dåraktig tanke. Att den allsmäktige guden skulle ha blivit en dödlig människa i Jesus Kristus och dött på ett kors i Jerusalem. Korsdöden som inte ens de vidrigaste av romarrikets medborgare tilldömdes. Det var en helt omöjlig tanke. Men Paulus fortsätter att säga, men för de kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och vishet. Och Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. När Paulus har skrivit sina brev så kan vi känna pulsslagen och intensiteten bakom orden han säger. Han kämpar för det goda budskapet. För evangeliet. Att det ska få rot i deras hjärtan. Han vill så gärna, men han är långt borta. Och Paulus vill genom sin predikan om korset övertyga de nyomvända och nyligen tillnyktrade kristna församlingarna att hålla sig till Kristus alena. Och han säger gång på gång att de har lämnat sitt gamla liv. De är borta. Fundera inte längre på dem, på det liv ni har levt. Och ha ingen begär efter tjusningen ni har i dem längre. Det leder till er död. Ni var döda i dem. Nu har ni livet. Nu lever ni med Kristus. Nu är ni begravda och uppståndna med Jesus. Ni lever era liv av nåden. Genom nåden. Och i nåden. Ni är förlåtna. Och har vänskap med den allsmäktige. Gud är för er. Vem kan då vara emot er? Vad saknar den som är Guds barn? Han ska ärva saligheten hemma hos Gud i himmelen idag. Kan en sådan sakna? Paulus är långt borta från sina kära vänner och församlingarna runt om i mindre Asien och i Sydeuropa. Han skulle så gärna vilja sitta ner med dem och tala ut med kärlek om vilket hjärtelag fadern har till dem. Hur mycket han har älskat dem. Om vilken kärlek Jesus har bevisat dem. Och med vilken kärlek han fortfarande älskar dem. Och vilken oerhörd stor hjälpare och tröstare som de har i den helige ande. Som är ständigt hos dem. Gud har inte övergett dem. Eller utelämnat dem. I sitt ord har han gett oss allt vi behöver och Guds krav på oss är inte stora. Jesus säger att hans ok är milt och hans börda är lätt. När man lever med Gud som hans barn står vi ett nåderegn. Gud formligen öser över oss sin nåd och förlåtelse dagligen i en osinande styrka. När vi misslyckas som man eller hustru, som förälder, som barn, ja till och med som pastor, så står han där med sin nåd. Han säger kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Kom ni misslyckade syndare, ni hycklare. Och egen rättfärdiga. I mig har ni er rättfärdighet och fullkomlighet. Den som ni söker. Jag vill ge er full förlåtelse för alla era synder. Och en rättfärdighet som håller. Håll er inte längre borta från mig. Kom. Och vi vet att tiden ska hårdna ytterligare. Och klimatet för kristna kommer att bli värre. Det säger även Jesus när han talar om de sista tiderna. Han frågar sig också om han månne finner tro på jorden när han kommer tillbaka. Men Jesu löfte om att vara med i sina håller ända till slutet. När vi hånas, bespottas, utestängs eller avstängs. I kärleken och toleransens namn så är vi inte ensamma. Vi har alltid Jesus och gemenskapen med alla andra sant troende. Så låt oss tillsammans med Jesus bära den yttre dårskapen och föraktet som det innebär att vara en bibeltroende kristen. Som familjer, som vänner och som trossyskon tillsammans. Och Jesus säger att har de förföljt mig, ska de förfölja er. Det är en kort tid av förakt och förföljelse som vi har kvar tills Jesus kommer. Men kristna vänner, låt oss framförallt frimodigt åtnjuta korsets välsignelser. Vi har en kraft, säger Paulus. Läs och studera Bibeln tillsammans i hemmen och i olika grupper för att uppbygga er själva och andra. Låt oss ofta samlas till gudstjänster kring ordet och sakramenten. Där vi får njuta det livgivande ordet. Och äta och dricka Kristi lekamen och blod till syndernas förlåtelse, liv och salighet. Låt oss samlas i hemmen till andakter och bön med sång och psalmer. Låt oss alla ge vår tid och våra krafter till arbetet i Guds rike. Först och främst för vår egen skull och vårt eget hjärtas skull. Men också för våra barn och andra människors uppbyggelse och frälsning. Nu när allting mörknar omkring oss. Lyft huvuden, säger Jesus. Ta de små barnen i famnen. Tala och sjung om himlen för dem. Sjung in den i deras hjärta. Sitt med skolbarnen och tala med dem om det, som Bibeln lär oss. Och sluta aldrig att älska tonåringar och de unga vuxna ni möter. Möt dem med den eviga kärleken. Var Guds kärlek mot varandra och andas hans nåd och förlåtelse i era umgänge och samtal. Låt din familj, dina syskon, vänner och arbetskamrater och alla du möter veta att du är ett levande Guds barn som lever av nåd och förlåtelse på det sättet du talar, är och verkar bland dem. Guds ord är ingen dårskap för oss som blir frälsta. Vi behöver inte skämmas för det i skolan, på arbetet eller våra hem. Utan det är en omfamnande och inneslutande kraft till frälsning för den som tror. Må Herren alltid hålla oss i denna frälsande tro. Amen. Låt oss be. Herre, tack för att du genom ditt ord har fött oss på nytt till ett levande tro och för att vi får vara dina barn. Tack Herre att ingen enda som tror på dig någonsin behöver gå ensam, utan det alltid i dig har en trygg tillflykt och en stark famn att krypa upp i. Tack Herre att du är med och välsignar våra liv och ger oss meningsfulla uppgifter som barn eller vuxna, föräldrar, gifta, som trossyskon i församlingen, så länge vi lever här på jorden. Låt våra hjärtan svämma över med din nåd och kärlek, så att vi själva känner oss tillfreds med dig, så att vi har något att ge till de behövande. Sänd oss till de förlorade och borttappade, som längtar efter dig. Och låt ditt ord alltid bevaras rent och bli till välsignelse i vår mitt. I Jesu namn, amen.